Gott att få ses igen i gudstjänstens sammanhang, hörni vänner. Det är här vi kalibrerar oss för livet. Det är här vi får kraften. Det är här vi hör Guds tilltal in i våra liv. Det är fantastiskt. Vi får göra det i frihet i Sverige. Kom faktiskt från, har varit i Prag den här veckan med min fru på lite semester. Och i Prag så är man ganska stolta över sin historia. Prag ligger ju i Böhmen. Böhmen och Mähren är i princip två stora områden som bildar Tjeckien idag. Och där på torget, ett av gamla torget i stan i Prag, så står ju en staty där bland annat Jan Hus, den kände tjeckiske böhmiske reformatorn, är avbildad i en staty. Och det där är man ganska stolt över, förstår man, när man liksom, det här återkommer lite varstans, att husiterna, efterföljarna till Jan Hus, det var en reformatorisk rörelse innan Martin Luther kom, liksom blev reformator i Tyskland och sen spred sig då protestantismen över Europa och världen. Men alltså Jan Hus, han led martyrdöden 46 år gammal, brändes levande på bål därför att han stod upp för det han trodde på. Därför att han stod upp för det som han ansåg vara en rätt bekännelse, ett sätt att tillbe Gud som inte riktigt alla godtog. Inte den kanske alltför politiserade kyrkan heller godtog. Och det där säger någonting om, inte minst det vi pratar om idag, om lydnad. Så att göra det Gud säger åt oss. Vad får det för konsekvenser? Vad får det kosta mig någonting? Får det ge konsekvenser i mitt liv att Gud säger en sak till mig eller till dig eller till oss som församling? Vad är vi beredda att betala? Vad får det för konsekvenser på riktigt? Varje dag, i ditt val, i mitt val, imorgon när vi surfar runt på nätet eller pratar med någon om de viktigaste nyheterna eller vad det än är vi gör. Vad får det för konsekvenser att vi säger att vi tror på Jesus Kristus? Vi ska läsa en text tillsammans som är lång men väldigt intressant. Vi ska läsa från Andra Kungaboken kapitel 5. Andra Kungaboken kapitel 5 handlar om Naaman, den arameiske överbefälhavaren. Ni får texten här, ja, av Simon på väggen. Följ med i texten och lyssna vad som händer. Vi läser i Jesu namn. Naaman, den arameiske kungens överbefälhavare, hade stort inflytande hos sin herre och var högt ansedd eftersom det var genom honom som Herren hade gjort arameerna segerrika. Men han led av spetälska. Under ett härjningståg hade arameerna tagit en liten flicka från Israel som fånge. Hon kom i tjänst hos Naamans hustru. Och en dag sa hon till sin matmor: om min husbonde bara kunde komma till profeten i Samaria, då skulle han bli botad från sin spetälska. Naaman gick till sin herre och berättade vad den israelitiska flickan hade sagt. Far du dit, sa aramerkungen. Jag ska skicka med dig ett brev till Israels kung. Naaman gav sig iväg och tog med 10 talenter silver och 6000 siklar guld och dessutom 10 högtidsdräkter. Han överlämnade brevet till kungen av Israel och där stod: med detta brev sänder jag min tjänare Naaman till dig för att du ska bota honom från hans spetälska. När kungen hade läst brevet rev han sönder sina kläder och ropade: är jag då en gud med makt över liv och död eftersom han skickar mig en spetälsk och begär att jag ska bota honom? Ni märker hur han söker sak mot mig, eller med mig. Gudsmannen Elisa fick veta att Israels kung hade rivit sönder sina kläder. Och han sände då bud och frågade kungen: varför river du sönder dina kläder? Låt mannen komma till mig så ska han inse att det finns en profet i Israel. Och Naaman kom med sina hästar och vagnar och stannade vid Elisas port. Elisa skickade ut en man till honom med denna uppmaning. Far ner till Jordan och bada 7 gånger i floden, så ska din hud läkas och du blir renad. Men Naaman gick därifrån i vredesmod och sa: jag hade trott att han skulle komma ut själv och stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Är inte Amana och Parpar, floderna i Damaskus, bättre än alla Israels vattendrag? Kunde jag inte lika väl bada där och bli renad? Förbittrad vände han sig om och gick. Men hans följeslagare kom fram och talade med honom. Fader, sa de, om det hade varit något svårt profeten begärt av dig, nu hade du gjort det då. Desto större anledning när han bara vill att du ska bada dig för att bli renad. Naaman for då ner och doppade sig 7 gånger i Jordan, som gudsmannen hade sagt. Då läktes hans hud och blev som ett barns, och han var ren. Han vände tillbaka till gudsmannen med hela sitt följe, gick fram till honom och sa: nu vet jag att det inte finns någon gud på hela jorden utom i Israel. Jag ber dig att ta emot en gåva av din tjänare. Men Elisa svarade: så sant Herren lever, han som jag tjänar, det kan jag inte göra. Men Naaman försökte övertala honom, vägrade Elisa att ta emot någon gåva. Och fastän, står det, förlåt. Naaman försökte övertala honom, vägrade Elisa att ta emot någon gåva. Då sa Naaman: låt mig få ta med så mycket jord som ett par mulåsnor kan bära. I fortsättningen kommer din tjänare inte att frambära brännoffer och slaktoffer till några andra gudar, bara till Herren. Men en sak må Herren förlåta mig: om jag går vid min herres konungens sida när han ska tillbe i Rimmons tempel, och jag faller ner och tillber där i Rimmons tempel tillsammans med honom, då må Herren förlåta mig detta. Och Elisa tog farväl av honom. När Naaman hunnit ett stycke på väg tänkte Gehazi, gudsmannen Elisas tjänare: min herre lät denne Naaman från Aram komma för billigt undan när han inte tog emot vad han hade med sig. Så sant Herren lever, jag springer i fatt honom och ser till att jag får åtminstone något av honom. Och så gav han sig iväg efter Naaman. När denne såg att det kom någon springande efter honom steg han ur vagnen och gick emot honom. Är allt väl? Frågade han. Och Gehazi svarade: ja, men min herre har skickat mig för att hälsa att han just fått besök av 2 unga män ur profetskaran i Efraims bergsbygd. Och han ber dig därför om 1 talent silver åt dem och 2 högtidsdräkter. Låt mig lämna dig 2 talenter, sa Naaman och trugade dem på honom. Han knöt in silvertalenterna i 2 kappor, lämnade dem tillsammans med de båda högtidsdräkterna och 2 av sina tjänare som fick bära dem framför Gehazi. När de kom fram till stadskullen tog Gehazi hand om gåvorna och gömde dem i sitt hus. Sen fick männen återvända. När Gehazi var tillbaka hos sin herre igen frågade Elisa: var har du varit? Ingenstans, herre, svarade Gehazi. Men Elisa sa: tror du inte att jag i anden var där då en man lämnade sin vagn och kom emot dig? Nu har du väl fått silver så att du kan skaffa dig trädgårdar, olivlundar och vingårdar, får och kor, slavar och slavinnor. Men Namans spetälska ska för all framtid häfta vid dig och dina efterkommande. När Gehazi gick därifrån var han vit som snö av spetälska. Amen. Vilken text. Ja. Egentligen skulle vi dela upp oss nu i några grupper och göra draman av den här texten. Och sen fundera på, vad säger den här egentligen till oss? En fantastisk text tycker jag, verkligen. Av många anledningar. Guds ord är fullt av fantastiska berättelser och poänger. Peter T. Forsyth, en känd person i historien, sa så här. Varje själs första plikt är inte att hitta sin frihet utan sin mästare. Frågan är ju inte om jag lyder under någon. Frågan är ju, vem lyder jag under? Är det mitt ego? Är det jag som sitter på tronen? Är det någon annan mästare som finns där någonstans? Eller är det så att Gud får vara min mästare och säga till mig och leda mig till det som är det rätta och det viktiga och det som är värt att bygga sitt liv på? Vem är det som leder oss? Naaman fick ju ett Herrens ord genom Elisa. Doppa dig 7 gånger i Jordan. Och det här kunde för allt i världen inte Naaman förstå. Han är överbefälhavare för Aramenas armé. Han jobbar åt kungen. Han har med sig ett rekommendationsbrev. Han har en hög titel. Vem tror den här profeten att han är? Dessutom skicka ut en budbärare bara. Ni hör hur fel allting blir. Till Naaman och säga, gå ner till floden Jordan och doppa dig 7 gånger. Så blir allting bra. Naaman hade en helt annan bild i sitt huvud. Han visste hur det skulle gå till. Profeten själv skulle komma ut. Han skulle ropa till Herren sin Gud. Han skulle föra händerna över honom och så skulle han bli helad. Bilden var klar. Men ibland är bilderna det sämsta vi har, mina vänner. Därför att ibland hindrar bilden oss från det verkliga mötet. Från det som på riktigt kan ske. Finns en viss fara med den kultur vi lever i idag faktiskt. Den virtuella, digitaliserade kulturen. Det finns många fördelar. Men det finns en hel del nackdelar. Alla de bilder som fäster sig i dig och mig hindrar oss från att leva ett verkligt liv. Det kan faktiskt vara så. Och jag tror att det Naaman fick upptäcka var, det spelar ingen roll vilka rekommendationsbrev jag har, hur mycket meriter jag har, vilka titlar jag har i mitt liv, utan det poängen är, om Gud säger någonting till oss, om Herren Jesus talar till dig och mig, så är frågan, är jag beredd att lyssna på han som jag kallar för min mästare? Eller är det så att jag egentligen har någon annan mästare? Är jag beredd att lyssna på vad han säger? Det som kvalificerar dig och mig, mina vänner, det är att vi inser vår egen svaghet. Det betyder inte att vi inte har något att komma med. Men det betyder att vi förstår vem som är Herren på täppan. Det betyder att vi förstår var någonstans öser vi kraften. Var någonstans dricker vi ur källan. Vem talar in i ditt och mitt liv? Vem är Herren på täppan? Vem har sista ordet hos dig och mig? Vem sitter på tronen egentligen? Det som kvalificerar oss är att vi förstår att det är Gud som någonstans med sitt ord vill tala in i ditt och mitt liv och vill samverka med oss, och då måste jag lyssna. När Jesus gör undret med vinet i Kana, kommer ni ihåg det? Ni borde komma ihåg det, jag predikade om det i januari, så att det är bra. Vad bra ni är. Ni vet precis datumet också, förstår jag. Jag ska fråga er efteråt till kaffet. Bra. Jo, när Jesus gör det undret så är det något fantastiskt. Hela den berättelsen måste ni läsa i Johannes evangelium. Det är det första undret som Johannes beskriver att Jesus gör. Då säger Jesus åt tjänarna att hälla upp vatten i de krukor som judarna använder för ceremoniell rening. 6 stycken krukor, de rymmer ungefär 100 liter vardag. Så det handlar om 600 liter vatten. 2 badkar ungefär. Fulla med vatten skulle de hälla upp. Det är ju en sak. Grejen var ju med det här bröllopet i Kana att vinet tog slut. Och när vinet tar slut, då är det katastrof på ett bröllop i en medeltida kultur för 2000 år sedan. Katastrof. Det får inte ske. Jesus ger order att fylla krukorna med vatten. Och det är ju en sak. Men det han sen säger, det är ju betydligt värre. När han säger åt tjänarna, häll upp vatten i bägaren. Okej, vill du att vi dricker upp det nu? Jag är lite törstig, eller vad tänker du? Nej, ta bägaren med vatten och gå till bröllopsvärden och ge honom att dricka. Det var inte vattenbrist på festen. Det var vinbrist. Hade Jesus missförstått alltihopa? Nej, men kanske de andra hade missförstått. För grejen var ju den att när de tog vattnet och gick så hände det som är omöjligt. Så när de överlämnar bägaren till värden på festen så har vattnet blivit till vin. Genom Guds ingripande. Och han dricker det och han är förvånad och han uttrycker och säger, jaha, du har sparat det bästa vinet till sist. Hur är det möjligt? Det brukar man brukar ge det sämre när gästerna är lite runda under fösterna, för då känner de inte smaken lika bra. Han förstår ingenting. Undret sker därför att tjänarna gör det Jesus säger. Det var helt oförnuftigt. Det mest kloka beslutet kunde vara att Jesus hade sagt åt dem, spring ut och handla det ni kan av alla viner runt omkring här i gårdarna. Så ni får pengar här, varsågoda. Det hade kanske varit förnuftigt. Det var oförnuftigt att ta liksom vatten och gå åt med till världen för kvällen och för festen. Men för att de gjorde det Jesus sa, så kunde Guds kraft förvandla vattnet till vin. Och jag tänker, i fördamans del och för din och min del så handlar det om att också lyssna till det som Gud säger åt oss. Det kan verka obegripligt i våra öron. Jag är inte säker på att Gud alltid gör så, det tror inte jag. Jag tror att det finns lägen när du känner det här känns fullt begripligt och bra och rätt och klokt. Och så gör vi det, och Gud välsignar det, och det blir bra. Men många gånger när Gud talar och det liksom är lite kris, när vi står där på randen till liksom undergång på något vis, då kan vi få såna här tydliga vinkar från Gud. Det vill säga att nu handlar det om att ta sitt liv i sin hand och gå på vattnet. Gå mot mästaren och lita på att han håller det hela i sin hand. Och det kanske är de svåraste stunderna i ditt och mitt liv. Det kanske är precis där, just då, som din och min tro verkligen prövas. Vem litar jag på egentligen? För Namans del så, det var helt obegripligt. Om han hade behövt bada hade han 2 fantastiska floder hemma i Damaskus. Nu har han tagit sig ner till Israel, till den kungen som fanns i landet. Och han hade inte förväntat sig liksom ett recept som handlade om att gå och bada i den flod som vi har här. Det var ingen speciell hälsoflod, vad han kände till. Så det var obegripligt. Han kunde inte förstå det. Så vad är Gud ute efter? Och ni hörde ju vad han sa i texten. Jag hade trott att han skulle komma ut själv, stå där och ropa till Herren sin Gud och föra handen fram och tillbaka över det sjuka stället och så bota min spetälska. Missar vi ibland, eller kanske rent av ofta, Guds tilltal till dig och mig därför att vi har såna egna bilder och krav på hur det ska vara? Kan det vara så? Kan det vara så att jag ställer upp massa villkor inom mig? Den bilden jag bär av hur Gud ska svara på den bön jag ber, så att jag missar när han faktiskt är där. Mitt i min vardag. När han talar till mig genom de där enkla, små tecknen, händelserna, de där samtalen, det där bibelordet, den där händelsen, det där mötet med den där människan på stan. Är jag ibland så inlåst i min bild av hur det ska vara så att jag missar alltihopa? Ja, jag tror tyvärr att det är så ibland. Och jag skulle önska att Gud fick öppna upp mig mycket tydligare för så att jag ser och förstår när han är och färdig. Att jag tar in de där signalerna som säger till mig, nu vill Gud bara att du lyssnar och lyder. Och gör det han säger åt dig att göra. Lydnaden är verkligen ett uttryck konkret för din tro, min tro, vår kärlek till vår mästare och Herre Jesus Kristus. Det står i Bibelns ord, det är profeten Samuel som säger det till kung Saul. När kung Saul har egenmäktigt börjat offra innan profeten Samuel har kommit till platsen. Och han tycker att han gör det rätta. Jag offrar ju till Gud. Det är väl rätt? Och Samuel kommer dit och säger, du skulle ha väntat på mig. Det är jag som ska utföra de här offren. Det är så Gud har bestämt det. Men du gjorde det här egenmäktigt. Skulle Gud gilla offer istället för lydnad? Lydnad är bättre än offer, säger Samuel till kung Saul. Därför att lydnaden, mina vänner, visar på precis det Pernilla sa vid pianot. Om jag litar på och förtröstar på vem Gud är. Om jag förstår vem han är. Att han vill mig det bästa och inte bara mig, jag och mitt. Utan han vill världens bästa, mina vänners bästa, min familjs bästa. Han vill det bästa för alla människor i slutändan. Om jag förstår det. Då är jag beredd att lyda och lyssna till vad han säger. Även om det kostar mig ett och annat. Men då måste jag förstå det. Då måste jag lita på den Gud är. Då måste jag faktiskt känna honom som den Gud han är. Inte tvivla hela tiden på om han verkligen vill mig det som är gott. Gud är en god Gud, min vän. Det betyder inte att varje litet beslut han tar eller varje liten del han leder oss i alltid upplevs för dig och mig som gott. Kommer ni ihåg när Jesus sände lärjungarna ut i stormen? Han befaller dem att kliva i en båt och åka över Galileiska sjön. Och när de gör det så blir det storm. Jesus har befallt dem ut i en storm. Varför gör han det? Jag tror att Gud har många poänger med sådana saker. Och det är att visa för oss att om vi litar på honom, det är då vår kärlek till Jesus fördjupas. Det är då jag inser, vem är jag och vem är Gud? Så ibland, mina vänner, är det Gud som sänder oss ut i stormen. Inte för att han vill vara dum, inte för att han måste smiska oss på stjärten. Utan därför att han vill lära oss vad det är att lita på en Gud som vill oss allt gott. Han vill fördjupa vår relation med honom. Han vill att vi ska förstå vem han är. Så därför kan han sända oss ut i stormen. Vi säger ju ibland att vi är vänner med Jesus. Så Jesus säger det, jag kallar det inte längre tjänare. Ty en tjänare vet inte vad hans herre gör. Jag kallar er vänner därför att jag har låtit er veta allt vad jag har hört av min fader. Hör ni, Jesus kallar oss vänner för vi får veta alla familjens hemligheter. Det som fadern, sonen och anden snackar om och har som sina heligaste stunder, det får vi ta del i. Det de pratar över vid kaffebordet, det får vi vara med i, mina vänner. Är du med? Jesus kallar oss vänner. Och vad är det han säger om dessa vänner? Jo, ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Alltså, i den vänskap Jesus har med oss handlar det också väldigt tydligt om lydnad. Det här skulle ju inte funka mellan dig och mig om jag säger till dig, du och jag, vi är ju bästa vänner, eller hur? Och jag vill vara bästa vän med dig om du gör exakt som jag säger. Den vänskapen funkar inte människor emellan. Den måste vara på lika villkor. Men när vi talar om Jesus, Guds egen son, så är det han som är Herren och konungen, och vi är tjänarna. Vi är de som följer. Det är han som är generalen och vi är de meniga. Det är vi som lyssnar till vad generalen säger och lyder det han säger, samtidigt som han är våran vän. Det måste alltid finnas lydnad i vänskapen med Jesus. Ibland tror jag att vi målar upp så mycket av att Gud är våran vän och han är kärleksfull och han är god, precis som jag nyss har sagt, så vi tappar bort att i det så finns lydnaden med. Det är inte kärlekslöst av Gud att vi ska lyda honom. Det är för att han älskar oss som vi ska lyda honom och det han säger. Det är för att han har det bästa för oss som vi lyssnar och lyder. Och det här tror jag är en nyckel som vi behöver ha med oss. Jag har tjatat om det ganska många gånger därför att jag själv behöver höra det. Att vi måste lyssna när Gud talar och lyda när han handlar. Vi måste gå den väg som han säger till oss. För då får vi se hans kraft. Då får vi se vem han är. Då får vi se på riktigt vad det är att vara ett Guds barn. Så att lyssna på hans ord när han talar, att lyda, det gör att vi ser och får vara med när han handlar. Hur var det då med de här vännerna som fanns runt omkring Naaman? Jag tycker det är väldigt intressant att se birollerna här i den här filmen vi nyss har läst manuskriptet av. Alltså, för det första den israeliska flickan. Vilken fantastisk flicka. Hon blir utryckt i ett härjningståg, mina vänner. De härjar runt i Israels land och får med sig ett antal israeler som slavar, som fångar. Och den här unga flickan som inte har någon aning om hur gammal hon var hamnar till slut som slavinna hemma hos Naamans hustru. Tala om att vara uppryckt ur sitt sammanhang. Att vara ivägsläpad till någonting, ett ställe där hon inte ens har bett om att få vara. Och vad är det hon gör, denna lilla flicka? Och det är hon som börjar alltihopa. Det är hon som blir nyckeln till att Naaman till slut får ett livsförvandlande möte med Israels Gud. Hon kan inte låta bli, därför att hon har lärt sig hemifrån. Hon vet vem Gud är. Hon vet att profeterna går Guds ärende. Hon vet att det finns kraft när profeten talar ut Guds ord. Så hon kan inte tiga. Hon säger det till sin matmor, till Naamans hustru. Om bara min herre hade fått komma hem till mitt land, till Samaria, och möta profeten, då skulle han bli fri från sin spetälska. Vilken tro! Hallå! Vad är det vi ger till den unga generationen? Vad ger vi till våra barn, till våra tonåringar? Vad lär vi nästa generation? Vi måste ge det som är allra viktigast. Det som är att förstå vem Gud är och att han står med oss och att han alltid kan hjälpa oss vidare. För när vi ger den tron, den tilliten, den förtröstan på Gud till nästa generation, då har vi segern inom räckhåll. Även om vi skulle hamna under härjningståg och betryck. Hon talar ut. Och sen hustrun. Fantastiskt. Hon skulle ju kunna ha tigit med det här. Vad gör hon? Hon måste ju ha berättat för Naaman, eller hur? Naaman stod ingenting om att han var där. Flickan talade med sin matmor, med Naamans hustru. Sen nästa mening står det bara att Naaman gick och talade med arameerkungen. Så hustrun måste ha sagt till Naaman: Naaman, jag har ett viktigt budskap till dig. Nu behöver du lyssna på mig. Jag vet, för det har den israeliska slavflickan berättat för mig, att det finns en Gud som kan hjälpa dig. Det finns en profet i Israel och du kan resa dit och bli hjälpt. Jag vet inte var du är någonstans i ditt liv och hur du tänker om dig själv och det Gud säger till dig. Men oavsett om du känner dig malplacerad, uppryckt och nedsläppt någonstans där du inte vill vara, eller om du upplever att du har bara någon form av biroll, eller du är man, eller du är hustru, eller du är ensam och du står där och tycker att vad har jag för roll att spela? Du har en väldigt viktig roll. Om du känner den levande guden och vet vem han är och litar på honom, så ska du stå upp för det. Och du ska be Gud om kraft i ditt liv. Att våga stå där. Våga bekänna dig till honom. Våga stå upp för det som han är och det han säger till dig. Och tro att det också gäller dig och är sant. Kanske är du den som får ge det vidare till någon annan. När Petrus stod där i båten tillsammans med lärjungarna, så var han den som responderade på Jesu kom. När han sa: Jesus, om det är du som står där och säger det här till oss, så säg åt mig att komma till dig på vattnet. Och Jesus sa: kom. Tänk om det är så att du är det kommet för någon annan. Tänk om du är den som, när du säger det du har fått, det du vet om, det du har upplevt i ditt liv, det lilla bönesvar du tycker att du har, när du säger det, berättar det för någon annan, så blir det ett stort kom för den personen att möta det Gud har för honom eller henne i deras liv. Det är så vi måste se det. Det är så vi ska se det, vänner. För så välsignar Gud oss med varandra. Ditt bönesvar kan vara ett enda stort kom från Jesus in i mitt liv. Och jag får respondera på det. Och jag får gå på det ordet som jag får av honom. Ordet är avgörande. Vi tänker ju ibland att när det gäller Petrus till exempel, att han misslyckades vid det här tillfället. Det var ju han som lyckades. Han satte ut foten över relingen och gick på vattnet. Sen blev han rädd. Det blir vi ganska ofta, du och jag. Tittade på vågorna, började sjunka. Jesus sträcker ut handen och drar honom upp. Har ni någonsin funderat över vad han måste ha gjort sen? Ja, Jesus drog honom upp, slängde honom in i båten. Nej, jag tror att Jesus tog honom i handen och sa: nu går vi, Petrus. Och så gick de tillbaka. På vattnet! Tillsammans. Och kliver i båten. Gissa om Petrus berättade det här på alla teparten efteråt. Hur många gånger som helst. Kanske ibland utelämnar han sitt eget misslyckande. Att han var på väg att sjunka. Men poängen är uppenbar. Om vi hör det Jesus säger och vi går, även om jag blir rädd, även om du och jag tycker oss ibland hålla på att drunkna när vi har lyssnat och hörsammat vad Gud har sagt, så kommer han att ta oss vid handen och gå med oss dit vi ska. Är du med? Jag tror att det är en avgörande bild vi måste ha med oss. Säger han kom till dig och mig, så är han där för att ge oss den kraft vi behöver för att klara av det. Och det handlar om att förtrösta och lita på den han är. Och i Naamans fall så fortsätter ju berättelsen. Och jag älskar de här följeslagarna i texten. Alltså, Naaman är vred, han är arg, han är förbittrad. Hans stolthet är ju liksom kränkt, va? Känner ni det i texten? Jag, arameernas överbefälhavare, vad är det för fjanterier att komma ut med något budbärare som säger att jag ska bada i Jordan? Skärp er! Jag har två bra floder hemma, som vi sa tidigare. Han är förnärmad. Därför att han tycker att han har något att komma med. Han tycker att han är någon. Och det är klart att han är någon. Men han är mycket större i sina egna ögon än vad han egentligen borde vara. Och då måste Gud alltid ta itu med det i ditt och mitt liv. Och så kallar han Naaman in i en närmare relation med honom. Och för att göra det så behöver Naaman ödmjuka sig och gå den enkla vägen. Inte den komplicerade, den uppbyggda fina bilden av hur allt ska gå till så att helandet ska kunna ske, utan den enkla vägen kallar Gud honom till. Och budet är, gå och doppa dig i Jordan. Men han blir kränkt. Då kliver följeslagarna fram. Halleluja för följeslagare som fattar vad det går ut på. De steppar upp och säger, fader, du, om han hade bett dig om något riktigt svårt, något riktigt svårt, då hade du gjort det, eller hur? Och vi förstår idag, men han bara liksom, ja, självklart, givetvis. Ännu större anledning nu när han ber dem något enkelt, att göra som han säger. Han säger bara, återgå och bada Jordan, den ligger ju här borta. Vart det nu var, hur långt dit det var. Men i det landet han var just nu i alla fall. Och det där tar ner allting för Naaman. Det är som att alla murar, all förbittring, allt han har målat upp, alla bilder, allting rasar. Därför att han inser, nu är det jag som är dum. Nu är det jag som är förnärmad. Nu är det jag som tror att jag är kränkt. Nu är det jag som tycker att min stolthet får bita i gräset. Nu måste jag lägga ner och måste börja titta på, vad är det för erbjudande jag faktiskt har fått? Och så går han och så gör han det. Och så blir han frisk. Och så inser han, det finns ingen annan Gud. Det är Israels Gud som är Gud. Det är han jag vill tillbe. Och han säger det tydligt till Elisa. Jag ska aldrig mer offra till några andra gudar än till Herren. Men sen kommer han på en tanke och inser, vänta. Jag är ju överbefälhavare. Jag står under kungen. Det kan ju hända när kungen, som inte har varit med om det jag har varit med om nu, kommer och säger, nu ska vi gå in till Rimmons tempel och vi ska tillbe den Gud vi har så att vi får segerrika tåg över världen. Och så inser han, då måste jag gå med. Det kan ju hända att jag måste falla ner på knä då. Fast jag egentligen inte vill det. Må Gud förlåta mig det. Och det, man kan inte riktigt hundra läsa ut i texten om Elisa tyckte det var bra eller dåligt. Han liksom tar farväl av honom. I en del översättningar står att han önskar honom Guds frid. Vet du vad jag tänker? Naaman visste inte, la ni märke till vad som stod i första delen, i första versen? Att Gud, Herren, hade gjort honom, arameerna, segerrika på grund av Naaman. Det tycker jag är väldigt intressant. Det vill säga, Naaman hade ingen aning om att han gick Guds ärenden när han jobbade som överbefälhavare i arameernas här. Hur många av dina och mina vänner har Gud redan börjat använda, talar in i deras liv, leder dem på massor med olika sätt, men de ser det inte. Hur många finns de här utanför våra väggar? Må Gud hjälpa oss att vi bara har ett större tält, en större tälttak, som Johanna sa och bad. Så att inte väggarna hindrar oss att se dem som är där. Som Gud redan opererar i. Där det handlar mer om att vi får se dem och börja gå med dem. Så att de får upptäcka vem den sanne Guden är. För Naaman fick det. Han upptäckte och han förstod. Och vad händer när vi förstår, när vi möter denne Gud som gör det här, som blir det här kommet, och vi svarar på det kommet och vi går ut på vårt vatten. På det vatten som ligger framför oss. Och det som händer är ju att vi förstår vem det är som har makten i sin hand. Vi börjar förstå vem vi ska tillbe egentligen. Vem sitter på tronen? Det är inte jag. Det är inte Naaman, överbefälhavaren med rekommendationsbrev och en hög titel. Det är inte Robert Åkerlund med pastorstitel som ju smäller väldigt högt i Sverige. Det är helt fantastiskt. När man pratar med amerikanerna är det något helt annat. Det är inte du eller jag som sitter på tronen. Utan Jesus vill vara våran kung. Om vi bekänner oss till honom. Och det ser vi när vi gensvarar på det kommet som Gud ger till oss. Och när man fick det kommet, han gensvarade och han insåg att det finns bara en Gud att tillbe. När han ödmjukade sitt hjärta, då föll allting annat. Hans egen stolthet. Och så gick han. Och så fick han se Guds kraft i sitt liv. Jag tror det finns något som kan kallas för lydnadens smörjelse. Jag ska snart knyta ihop. Vi hör ju ibland om människor som åker runt och har fantastiska tjänster. Vi känner kanske människor i våra egna församlingar, där vi finns, du och jag, som vi tycker har en speciell smörjelse, säger vi ibland. Det var ett gammalt ord. Alltså, är Guds kraft över deras liv. Vet du, jag tror att det är väldigt tydligt kopplat till lydnad. För om man tittar i många av de här vännernas liv, så förstår man att det är personer som har insett vem som är deras herre. Och när Gud talar så lyder de. Även om det verkar koko, obegripligt, oförnuftigt, just där, just då, så lyder de och så går de. Och så förlöses Guds kraft över den situationen, det sammanhanget, den bönestunden. Och Gud kan verka. Jag tror att det är kopplat väldigt tydligt till lydnaden. Och jag tycker vi ser det i Guds ord när vi läser om olika händelser. Det är kopplat till det i Namans fall, det är kopplat till Petrus fall när han går på vattnet. Det finns oändligt massa bevis för det. Vill vi se mer av Guds kraft i våra liv? Vill vi leva det livet att vi får gensvara på hans kom? Då kommer vi att få se Guds kraft i våra liv. Mer av Guds kraft. Jag tror att vi ser Guds kraft redan. Du och jag kan säkert ge varandra både många bevis för det och många berättelser om hur Gud har svarat både på bön och på vår innersta längtan. Men längtar vi efter ännu mer, så handlar det om, hör jag vad han säger? Kan jag urskilja hans röst och gå på det han säger? Så att Guds kraft får komma än mer i mitt liv. Kanske behöver vi be om att de där bilderna som vi har ställt upp skulle få falla lite grann i ditt och mitt liv. Till sist. Gehazi. Vilken knepig person. Varför slutar jag inte innan det? Det är mycket enklare att predika då. Nej, jag tar med det därför att jag tror att det finns en viktig poäng där. Vad var det Gehazi gjorde? Han kanske inte säger så. Jag vet inte hur ni säger hans namn. Men jag säger Gehazi. Det var enkelt. Gehazi förstod att här finns en chans till att få lite kosing. Jag kan ju liksom förbättra min levnadsstandard multipla gånger det jag nu lever i. Elisa lät honom komma alldeles för lätt undan. Jag springer i kapp och försöker få tag i det som han inte tog emot. Han ville ju ge bort massa ägodelar. Varför tog han inte emot det, dumma Elisa? Och så går Gehazi, kommer i kapp den här mannen som springer honom emot honom, alltså Naaman springer emot Gehazi och frågar om allt är väl, och Gehazi drar till med en lögn som heter duga. En rejäl lögn. Ja, min herre hälsar att han fick två profetlärjungar från Efraims bergsbygd som kom nu och ville besöka honom, och de behöver lite fina dräkter och nästan inga pengar. Ja, men ta här. Han bad om en sikel silver. Han vågar inte dra till med mer. Men Naaman, generös av att ha mött Guds nåd, säger, ta två siklar silver. Han trugar dem på honom. Och Gehazi förstår att nu blir jag dubbelt så rik som jag hade tänkt. Han tar emot det, går iväg med tjänarna som följer honom, och sen gömmer han alltihopa i sitt eget ställe. Och så slutar berättelsen på det här makabra sättet. Där Gehazi kommer inför Elisa igen. Och Elisa säger, var har du varit någonstans? Och han spelar totalt liksom oberörd. Jag har inte varit någonstans, jag har inte gjort någonting. Vad menar du? Och Elisa fäller den här domen över Gehazi. Nu har du skott dig på någon annans välsignelser. Du har liksom roffat åt dig av det som Gud egentligen har gett gratis. Nu har du försökt roffa åt dig. Så det som kommer att ske här efter är att du kommer att bli drabbad av Namans spetälska. Och så gick han därifrån. Hon var vit, full av spetälska. Resten av sitt liv. Troligtvis. Vad säger det till oss? Är Gud så grym? Vill Gud straffa människor när vi inte gör exakt som han tycker? Jag tror att det är så att när vi på något sätt börjar profitera på det Gud gör, risken är nära för en pastor som tar betalt för att predika. Det är lite farligt. Men om vi misstolkar, om vi tror att vi äger välsignelsen, om vi tror att vi kan tjäna pengar på eller för våra egna syften roffa åt oss av det som Gud har gett oss fritt och förintet, då tror vi fel. Och ibland tänker jag, är det enkelt när det kommer till det här? Ja, men vi tar inte betalt och så där för saker och ting på fel sätt. Eller vi roffar inte åt oss och skor. Men det kanske finns enklare saker i ditt och mitt liv. Kanske gör vi fel ibland när det handlar om att Gud har talat till oss och sagt saker. Och sen blir det till allmänt åtlöje. Eller det blir någonting som vi säljer ut för billigaste peng. Och det är inte meningen. Det Gud har gett oss och välsignat oss med, det ska vi varsamt och tacksamt ta emot. Och vi ska låta det förbli en välsignelse. Och inte något som vi skor oss på. För alla har vi spetälska i våra liv, eller hur? Alla kan vi kämpa med saker som skulle kunna betecknas som spetälska i våra liv. Vad gör vi med den? Hur tackar vi Gud? Hur ber vi honom om att få ta bort den spetälskan? Det är av nåd, det är av kärlek, det är av barmhärtighet som Gud möter oss. Och hans närvaro i ditt och mitt liv, det får vi för att vi känner honom som är herrars herre och kungars kung. Han vill bo i ditt och mitt hjärta. Han vill bo i ditt hjärta och han gör det om du har sagt ja till Jesus. Ta emot av det han vill ge till dig. Ta emot hans kom till dig. Svara på det och gå, så ska du få se vad som händer i ditt liv. Ska vi be tillsammans? Jesus, tack för att du har varit med den här stunden nu i den här predikan. Jag vill be dig, Herre, att du ska förtydliga det som behöver förtydligas i våra hjärtan. Rensa bort, Herre, det som mest är ord och som kanske inte hade behövt sägas eller som inte landade. Herre, jag ber att det som du vill ha sagt, det ska få gå in. Det ska få beröra. Jesus, hjälp oss att förstå när du säger kom. Hjälp oss att ta det tillfället. Hjälp oss att se enkelheten. Att se när du möter oss i det lilla, det vardagliga, det enkla. Herre, lär oss att höra din röst. Så att din kraft som du vill ge till oss genom den helige ande kan få vara utgjuten i våra liv. Så att vi kan betjäna andra. Så att vi kan ge vidare det du har gett till oss. Jesus, tack för Naman, tack för den här texten som lär oss så mycket, Herre. Tack för ditt ord, ditt heliga, levande ord. Tack för vad du gör med oss. I Jesu namn. Amen. Jag skulle vilja att vi, när vi nu sjunger med Pernilla och lite lovsång här i slutet, så ta chansen att söka dig till förebedjarna. Bengt-Erik och Berit sitter där nere på bänken nu. Två blåklädda människor. Blådårar för Kristus. Låt dem be och välsigna dig. Gå fram och tänd ett ljus. Böj knä vid korset. Jag kan be för dig om du vill det. Vi är flera som kan be med varandra. Ta den här kallelsen om lydnaden på allvar. Fundera över vart du är någonstans. Vad det betyder att Jesus står och säger sitt kom till dig. Och hur du gensvarar på det. Amen.